människan dominerar jorden alltså.
Vi lever i en antropocentrisk tid. Som art betraktad är människan mycket framgångsrik och nästan ständigt i centrum. Men
i vår utopi, där föreställer vi oss att vi samlever med naturen. Vi har börjat kunna prata med djuren till exempel, och det har framkallat ett stort paradigmskifte.
När såg du senast ett djur djupt i ögonen och verkligen försökte kommunicera och förstå?
Å ena sidan, om jag ändå kunde veta vad det är du vill säga. Och å andra sidan, då är det ju väldigt troligt att vi måste ändra på väldigt mycket när det gäller hur vi gör med djuren.
Vi människor som lagt resten av djurriket under oss gör det oss ensamma som art.
I would say we're getting lonelier.
Du lyssnar på Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
Vi kan prata om människan å ena sidan och naturen å andra sidan, eller kulturen å ena sidan och naturen å andra sidan och sådär. Vi kan göra en språklig separation, men vi är fullständigt totalt beroende av de andra arterna. Vi träffar jättemånga arter varje dag, om inte annat så på vår tallrik.
Petra Andersson är forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hon umgås mycket med hästar.
Väldigt ofta känner jag när jag möter den här typen av ögon som ju hästar och kor och sådär har. Ganska stora och runda och bruna och snygga på alla sätt. Jag ser väldigt ofta liksom sådär dolda löften och vishet och sånt i de där ögonen. Men det säger ju faktiskt mer om mig än om hästen.
Runt om i världen pågår olika forskningsprojekt med förhoppningen att AI ska kunna hjälpa oss att knäcka språkkoder till några av våra medvarelser. Men här och nu handlar svar om vad andra djur vill kommunicera till oss ännu med nödvändighet till stor del om spekulation. Men vi, det intelligentaste djuret, är kanske bäst rustat att i alla fall försöka förbättra kontakten. Hur viktiga de här frågorna känns beror kanske på hur antropocentrisk man vill vara. Vi börjar i ett kök på humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet, varifrån jag och Petra Andersson tar med oss varsin kopp te att resonera över, tillsammans med litteraturvetaren Camilla Brudin Borg som funderar kring sin hund.
Just den här outgrundliga blicken som man bara inte förstår, det är ändå ett existentiellt moment liksom, när jag blir varse min egen okunskap, tycker jag, inför djurets blick då. Jag tror att alla som lever med djur och har möjlighet att träffa många djur, så inser man ju väldigt snart att man har oerhört mycket gemensamt. Man kan skämta ihop, man kan göra en massa saker som man kanske föreställer sig bara mellan människor och så.
Men filosofen Petra Andersson menar att det inte alls är så att alla som umgås mycket med djur inser hur mycket vi har gemensamt med dem. Dels, säger hon, för att vi människor ofta helt enkelt inte försöker förstå djur. Och ofta håller de i väldigt begränsande miljöer som snarast får tyst på dem. Dels för att när vi umgås med djur så är det mest för att få ut någon form av resultat.
Det kan vara en väluppfostrad hund eller tävlingsresultat med hästen eller mycket mat eller någonting annat. Däremot så tror jag också att de av oss som vågar försöka höra vad det är djuren har på hjärtat egentligen, vi kommer att se att vi är känslomässigt väldigt lika. Om vi nu pratar om det vi brukar kalla högre däggdjur. Sen tror jag att vi har kapacitet att se att snart sagt alla djur har underskattats av vetenskapen med avseende på deras kognitiva förutsättningar.
När man frågar experter och politiker om hur man ser på utveckling inför framtiden handlar svaren ofta om nya tekniska lösningar på människans olika problem, säger litteraturvetaren Camilla Brudin Borg. Men hon, som en av forskarna i det kreativa, ämnesöverskridande projektet Utopian Stories, har också fångat in helt andra framtidsdrömmar.
De utopier som skrivs idag, de utspelar sig ofta i urbana miljöer, för vi bor ju inte längre på landet om man säger så. Den grundläggande kapitalistiska systemet har ofta brutit samman och naturen har börjat invadera de här städerna. Vi odlar och samlever med andra arter och det är den typen av fantasier som har börjat liksom skapas idag.
Camilla Brudin Borg ägnar sig gärna åt medborgarforskning, där allmänheten bidrar med material. Hon forskar om spekulativa litteraturgenrer som målar upp såväl dystopier som utopier. och forskningsprojektet Utopian Stories som utmynnade i en antologi med olika framtidsutopier gav resultat som jämfört med olika framtidsscenarier från FN:s klimatpanel IPCC gav en del att tänka på.
Vi bad väldigt många beskriva sina framtider, att vi lever ett gott liv, inte bara för människor utan också för planeten. Och när vi sen hade sammanställt alla dessa berättelser med samma kriterier som IPCC använder för att ta fram sina 5 framtidsscenarier, så kunde man få fram en utopi som gick att jämföra med IPCCs 5 olika socioekonomiska framtider. Och det som vi fick fram, det var att IPCCs framtider är i grunden antropocentriska. Allting som händer i dessa framtider görs för människans skull. Medan i vår utopi, som var medelvärdet av vad människor vill och tänker och drömmer om, där föreställer vi oss att vi samlever med naturen på mer jämlika villkor och att vi har förändrat vårt sätt att förhålla oss till världen och de andra i världen.
Och kontakten med djuren specifikt?
Det kunde till exempel handla om hur djuren så småningom har börjat bli... Vi har börjat kunna prata med djuren till exempel. Och det har framkallat ett stort paradigmskifte. Att vi naturligtvis inte stoppar dem i djurfabriker och så vidare. Då. Så olika typer av utvecklingslinjer har lett till att vi har förstått att vi inte kan missbruka den resten av naturen. Utan måste samleva med den och de andra djuren. Då.
Vill mänskligheten veta vad djuren säger, tänker ni?
Alltså, inom forskning är det väl en jättestark drivkraft. Vi har ju kommit fram att man efter ett mycket, mycket långt forskningsprojekt i Japan så kommer man ju på att någon slags liten fågel, att de har ett semantiskt språk. De kan lura varandra och kommunicera, och de kommunicerar även över artgränser med språk då, semantiskt språk, alltså semantiskt uppbyggspråk. Men det skulle inte, kanske inte passa djurindustrin att vi får den etiska insikten i andra djurs faktiskt. För det tyder ju på en högre medvetenhet än man föreställer sig då kanske när man tillåter djurfabriker. Och...
Ja, jag tror väl som du. På den vetenskapliga nivån är det ju nästan gränslöst spännande. Men jag tror också, det tror jag inte bara gäller det vi vanligtvis tänker på när vi säger djurindustri. Det vill säga ganska torftig djurhållning för animalieproduktion eller för livsmedelsproduktion. Utan jag tror också när det gäller de djuren som vi liksom ömmar mer för och älskar på ett mer individuellt sätt och sådär. Väldigt många av oss är väldigt kluvna där. Å ena sidan, om jag ändå kunde veta vad det är du vill säga. Om jag kunde veta vad du tänker. Och å andra sidan så tror jag att det för oss finns ett hot eller någonting skrämmande i att vara duktiga på att avgöra, ska vi säga, vad de signalerar då med sin mimik och sina läten och sådär. Därför att om vi blir duktiga på det och om vi som en konsekvens av det också tar det på allvar, då är det ju väldigt troligt att vi måste ändra på väldigt mycket när det gäller hur vi gör med djuren. Både de djur som finns i industriell produktion eller livsmedelsproduktion och de andra djuren.
Hästar och kor betar tillsammans i hagar. Svanar och änder simmar i samma sjö. Och älgar och rådjur korsar varandras väg i skogen. Helt olika djurarter samexisterar, ofta utan att uppenbart dominera varann. Samtidigt som de har sin tydliga roll och plats som länk i en kedja eller del i ett kretslopp.
Naturen som vi är en del av, där har vi en stark maktställning. Det går inte att komma runt det alltså. Till följd av vår intelligens, får man väl säga, i hög grad att det är så. Det kan man ha olika synpunkter på, men det måste man ju säga att det är ett faktum.
Säger Johan Frostegård, forskare och överläkare på Karolinska institutet i Solna.
Finns det rätt starkt idag någon känsla av att det är vi och naturen? Man, den här typen av dualism, alltså, som jag har funderat på en del, att, man, att det är på något sätt rätt starkt idag. Alltså, man delar in naturen och vi på något sätt, men vi självverket är ju vi en del av naturen.
Johan Frostegård är specialist inom reumatologi och internmedicin, men har också skrivit flera böcker i gränslandet mellan filosofi och andra vetenskaper. Han intresserar sig mycket för evolutionära aspekter av hela vår tillvaro, där människan ju totalt dominerar världen idag. Hunden började domesticeras för minst sådär 15 000 år sedan, och en av medlemmarna i Johan Frostegårds egen familj är en dvärg Yorkshire terrier.
Man ser henne i ögonen och man får en känsla av kontakt. Det är inte som en människa, men det är ändå något åt det hållet skulle jag vilja säga att man upplever det som. Hunden också tittar på en på ett speciellt sätt. Vaksamt, uppmärksamt och tolkande upplever jag det som också. Att hon försöker läsa av mig genom att titta med ögonen. Och så.
Och andra djur har onekligen alla anledningar att söka ögonkontakt med oss människor. Både just vaksamt, uppmärksamt och tolkande.
Jag tror vi har nog en belägenhet att överdriva skillnaden mellan oss och djur så att säga. Va? De liknar det som vi har. Alltså, både vad gäller medkänsla, vad gäller social förmåga. Många djur är ju också väldigt intelligenta.
Och kanske musikaliska.
The long and winding road.
En som verkligen söker och påverkats av att möta djurs blickar är den franska artisten Plym. Plym betyder fjädrar och det är för fåglar, kor, rådjur, hästar och grisar och också mer sällsynta djur som Plym sätter sig ner med sin rosa gitarr och sjunger och spelar. Den kontakt det här har gett mig har helt ändrat min syn på djur, säger han. Filmerna lägger han sen ut på sociala medier.
I went to visit some cows to and sing for them, and yeah, it was an amazing experience because they were all listening to the music and very attentive. It completely changed my perception of animals.
Crying for the day.
Jag började med det här för jag hörde någonstans att kor tycker om musik och det stämde ju verkligen, säger Plym. Alla hans inlägg visar egentligen varianter på samma sak. Hur djuren nyfiket närmar sig och uppmärksamt lyssnar när han spelar och sjunger.
Well, I hope it makes them feel good. I think it does.
Jag tänker att musik påverkar djur ungefär som det påverkar oss. De hör musiken, känner vibrationerna och verkar kunna hitta lugn och tröst, säger musikern Plym. Forskningen hittills har också kommit till resultat i den riktningen. Att musik kan väcka djurens nyfikenhet och verka lugnande.
When you do this and you have, you know, audience of be it parrots or giraffes or horses or cows, do you try to make eye contact with them, the animals?
Yeah, I do. And yeah, I feel like the eye contact and really singing to them and not just around them makes all the difference.
Detta med att söka ögonkontakt och verkligen sjunga för djuren gör hela skillnaden, säger Plym. I en japansk översiktsstudie från 2020 sammanfattas forskning om blicken mellan människor och hundar och människor och katter. Där konstateras att den nära kontakt vi kan ha bygger mycket på hur djuren tolkar och följer våra blickar och också påkallar vår uppmärksamhet med sina blickar på oss. Det finns många såväl vetenskapliga studier som anekdotiska berättelser om hur människor mår bra av djurkontakt och vice versa. Och sociala medier är fulla av små filmer som visar hur vi hjälper djur och de hjälper oss. Känns det extra bra att se? Eftersom vi på så många sätt i livet i stort har distanserat oss från övriga djur. Musikern Plym tänker att vi som art kanske har det lite ensamt på toppen.
I would say we're getting lonelier. We lost this touch and this connection with nature and we've been losing it more and more. And I feel like that's a shame.
Jag tror att vi går miste om väldigt många olika saker.
Tillbaka till filosofiforskaren Peter Andersson och litteraturvetaren Camilla Brudinborg på Göteborgs universitet.
Dels former av relationer med just de där andra arterna. Jag tänker mig också att när vi går miste om de värdena som vi skulle kunna hitta i relationer med de andra, de där som vi nu i väldigt hög grad dominerar eller ja, i olika varianter, så skulle jag tänka mig att vi också går miste om självkännedom. Och aspekter av sinnesupplevelser.
Jag tänker på att det kan finnas relationer och samspel Som vi, genom att vi ser oss själva eller liksom ställer oss i skapelsens centrum, missar. Jag kommer ihåg, jag hörde en fantastisk berättelse, jag gick på SVT, som handlade om hur samerna driver och flyttar renar och så vidare. Och när de skulle upp på högre nivå sammanföll liksom med myggsäsongen. Och då samerna som berättade i det här programmet sa att vi tänker på de här myggen som våra hjälpare liksom. Det är sådana samband som jag tror att vi missar mycket, att vi, hur vi kan samarbeta med de andra så att säga.
Människans intelligens har hjälpt oss att både samspela med, nyttja och utnyttja djur. Men, påpekar läkaren, forskaren och författaren Johan Frostegård, evolutionen är ju inte färdig. Den pågår ännu. Vi är de hittills mest avancerade varelserna i evolutionen. Men
tänk om det är så att det liv vi ser omkring oss och vi är en del av det är ju kolbaserat och det är i hög grad är DNA-baserat. Det är baserat på. Det är också information, en viktig aspekt av evolutionen. Så vi vet att små informationsenheter som varierar lite, passerar mellan generationerna och vissa selekteras mer än andra. Därför att de sprids mer helt enkelt. Det är en slags algoritm.
Ja, tanken kan svindla en aning när man tänker på evolutionen som i grunden ett överförande av information mellan generationer. Så varför skulle inte evolutionen framåt kunna bygga på kisel istället för kol? På information som inte behöver överföras via just DNA.
Och AI skulle man kunna tänka sig att det är ett nytt sätt för information att spridas. Som tar avstamp i våra hjärnor, men som då är kiselbaserat. Min poäng är lite att jag tror man ska se det som en del av evolutionen på sätt. Det är en del av naturen, liksom vi själva är alltså. Vi har inte sett svaret på de här frågorna om hur pass självständigt kreativt kan AI egentligen tänka. Nu tror många att AI kanske mer och mer börjar bli mer kreativt och snart övergränsar oss. Det är en lite otäckt tanke för att där degraderas vi människor lite också tror jag. Jag hör nog till dem som tror att AI bryr sig inte så mycket om oss.
Och där landar vi rakt i den dystopi som ofta omger AI-resonemang. Om vi tänker på hur vi behandlar många djur, hur skulle AI kunna komma och behandla oss? Men förstås kan man också se en helt annan och ljusare framtid för mänskligheten i samarbete med AI, säger Johan Frostegård. Kanske kommer till exempel AI kunna hjälpa oss att förstå djuren bättre, om vi nu vill det.
May your smile.
Den franska artisten Plym väntar inte in att AI eventuellt ska knäcka några språkkoder utan återknyter så gott han kan till olika djur. Här en gris via universalspråket musik. Filosofiforskaren Petra Andersson tror att det väl befästa avståndet mellan natur och kultur, människa och djur kommer att bestå under överskådlig tid. Samtidigt som man också ser tecken på att vi, i alla fall på några plan, kommer att närma oss varann. Och kanske få fler tillfällen att möta varandras blickar och undra och försöka förstå.
En hållbar omställning som vi kan föreställa oss inom ett realistiskt tidsspann kommer ju inte att vara att vi allesammans lever exceptionellt naturligt på något slags natursätt, utan vi kommer att fortsätta vara i städerna under överskådlig tid. Men också i städer kan man göra väldigt mycket. Man arbetar ju också till exempel med gröna korridorer för att binda ihop skogsområden eller naturområden på ömse sidor om staden. Och att det ska finnas, beroende på art då, möjlighet att liksom genetiskt och biologiskt och naturligt binda ihop saker genom staden. Och många djurarter har ju lärt sig att leva på ett välfungerande sätt i städer. Till människors glädje eller till människors förtret. För sin egen arts fromma så att säga. De blomstrar där. Det envisas alltid med att komma upp ogräs genom asfalten. Det envisas alltid med att komma in rådjur i trädgårdarna. Varför inte arbeta på ett sätt så att den integrationen fungerar?
Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Barnborg.